Låt mig be för den. Herre, vi tackar dig för Emanuel och hans förberedelser. Vi ber här att du genom din helige ande nu talar genom de förberedelserna som är gjorda. Vi ber att du talar till oss och att du låter dina frön falla i god jord. I Jesu namn. Amen.
Gott att se er alla. Jag hoppas att jag ska kunna höras idag, och annars får ni vinka till. Det är gott att mötas igen till gudstjänst. Ännu en vecka, är det sjätte veckan? Eller vad? Något sådant i alla fall. Det är gott att kunna kalla er för min församling. Och vi har ju passande nog en predikoserie här som kallas för Församlingens skönhet. Och dagens text är psalm 1. Och jag ska tala om församlingen på Bibelns grund. Så det ska handla om skönheten i Guds ord och hos en församling som gläder sig i Guds undervisning. Och den här första psalmen, den står tillsammans med psalm 2 som en slags introduktion eller port in till resten av saltaren. Så den här psalm 1 sätter upp en kontrast mellan den rättfärdiges väg som är lycklig och den ogudaktiges olyckliga väg. Och sen kommer psalm 2 som fokuserar på personen som står i centrum av saltaren. Det är sonen, Herrens morde, hans messias. Och tillsammans så bildar de en slags enhet som liksom sätter tonen för de kommande 148 psalmerna. Men låt oss läsa vår text. Psalm 1 alltså. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen. Inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg. Men de gudlösas väg leder till fördärvet. Och vi ser här i psalmen att det framträder en bild av två vägar, alltså två sätt att leva och två sorts människor. Och det är inga små detaljer som skiljer de här vägarna åt, utan de har två helt olika utgångspunkter. De rör sig åt totalt motsatt håll och de leder till helt skilda destinationer. Och det är en dramatisk kontrast på ett sätt som målas upp här. Å ena sidan har vi den rättfärdiges väg som vi ser framförallt i vers 1-3. På den vandrar den salige. Han gläder sig i Guds undervisning och lever i ständig begrundan av Guds ord. Och han jämförs med det här trädet som är planterat på rätt plats, en god plats, tillgång till vatten som bär frukt och blir bevarat. Och allt han gör lyckas väl, står det. Herren själv känner hans väg. Sen har vi å andra sidan det gudlösas väg, och framförallt i vers 4-6 här, den är full av synd. För de som vandrar på den lyckas i slutändan inget väl. Och då jämförs med agnar, fröskal som blåser bort i vinden. Och det står att de kommer att dömas och skiljas från de rättfärdiga. Och det står att de är på väg mot fördärvet, mot undergång. Så vi ska se på den här texten, hur förstår vi den och hur tillämpar vi den, och eftersom den här predikoserien handlar om församlingen så kommer fokus ligga just på hur tillämpar vi den som församling. Och då vill jag börja med min första punkt som heter Guds församling älskar Guds ord. Salig, alltså lycklig eller välsignad är vem då? Jo, den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare. Jag kommer gå in senare på vad de här tre sakerna kan innebära mer specifikt. Men vi förstår direkt att det här är inga bra saker. Det är inte någonting gott, utan det är negativt, det är synd. Men vad gör den salige istället? Man hade kunnat tänka sig att han gör motsatsen. Att han följer de gudaktigas råd. Han går in på de rättfärdigas väg. Han sitter bland lovprisare. Och det är alla bra saker. Och det kunde verka logiskt att det är det som kommer här. Men det är inte vad som står. Utan det står att han har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Så alternativet till synd enligt den här texten är glädje. Och specifikt är det glädje i Herrens undervisning. Och det är enligt den här texten det första och det främsta på något sätt som är typiskt för den som är salig. Men vad betyder det? Och hur är det möjligt? Och jag tänkte gå till Johannes evangelium kapitel 5. För trots att Nya testamentet skrevs kanske 1000 år eller liknande efter psalm 1 så kan det hjälpa oss att förstå den eftersom hela Bibeln är utandad av samma Gud. Så även om vi behöver förstå en bibeltext i sin specifika kontext så behöver vi också förstå att utifrån allting som är uppenbarat i skriften. Så sammanhanget för varje bibelställe är på ett sätt alla bibelställen. Men låt oss gå till Johannes 5:36. Och vi har ett sammanhang där judarna är så upprörda på Jesus att de vill döda honom. På grund av att han säger att Gud är hans fader och han gör sig själv lik Gud. Men hör vad Jesus svarar dem. Från 36. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt. Och hans ord lever inte kvar i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vi kan fortsätta i vers 45 där han fortsätter. Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose. Han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig. För det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Det finns mycket i de här verserna. Jag vill bara fokusera på några saker. Att vi ser att enligt det som Jesus säger, så utan honom kan inte Guds undervisning vara till glädje för oss. Tvärtom. Jesus säger att Mose, som här får representera Guds lag, anklagar oss inför fadern. Så genom Guds undervisning i skriften så ser vi hans rättvisa krav. Och vi förstår att vi är syndare. Att vi är skyldiga inför Gud. Att vi inte förtjänar någonting som är gott. Men så ser vi också det här behovet av en frälsare. Det här löftet om en som ställer allt till rätta. Och genom Bibeln så blir det allt tydligt vem den här frälsaren är. Men då är det här som var felet med fariseerna. De forskade i skrifterna, men det ledde dem inte till att tro på den som Gud hade sänt. Jesus, den som det handlade om. Så det är ju sant att det finns evigt liv i skrifterna. Men det är för att de vittnar om Kristus. De för oss till honom. Och genom tron på honom har vi evigt liv. Så det är... Ja, jag tänkte att det är viktigt som en utgångspunkt att bara de som är förenade med Kristus genom tro kan ha sin glädje i Herrens undervisning. Vilka är det då? Det är den sanna församlingen. Om du minns den första predikan i den här serien så handlade den om hur församlingen är en gemenskap av pånyttfödda människor. De som tror på Kristus. Så Guds församling älskar Guds ord och vi blir allt mer bekanta med det. Men för den som inte är pånyttfödd är Bibeln något främmande eller till och med skrämmande. För man kan inte förstå den, verkligen. Eftersom den som är oandlig kan inte förstå det som är andligt. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det var att läsa Bibeln innan du var pånyttfödd. Du ler här och jag vet att vi har pratat om det, Jonathan. Men alla minns inte en sån tid i sitt liv. Men vi som gör det har säkert lite olika erfarenheter. Någon kanske tyckte att den var tråkig, irrelevant eller dömande. Men någon annan tyckte säkert att den var intressant och innehöll visdom. Men jag kan garantera att ingen av oss fann vår glädje i den, hade vår glädje i den på det sätt som psalmen här talar om. Utan när Gud födde oss på nytt, då var en av sakerna som förändrades vår inställning till Bibeln. När våra andliga ögon öppnades så lyste Bibeln upp. Och vi uppväcktes ur den här andliga döden. Och Bibeln blev också som levande för oss. Plötsligt började vi se det. Plötsligt började vi se ordet. Skönheten i ordet. Så som Guds församling så vill vi vara ett folk som mer och mer älskar Guds ord. Gud själv har talat. Förstår vi det? Hur oerhört det är. Som hans församling så bör vi lyssna. Och inte bara lyssna utan fascineras av allt det som han har att säga. För trots våra många sorger i livet så kan vi finna glädje i det som han har uppenbarat. Genom Bibeln så känner vi Gud. Hans underbara kärlek. Hans överflödande nåd. Hans starka tröst. Hans ständiga närvaro. Och löftena i hans förbund. Jag ska inte glömma bort den andra delen av versen här. Salig är den som begrundar hans ord både dag och natt. Och det här gäller hela Guds folk. Det är inte någon slags professionella bibelforskare som kan sitta hela dagarna och läsa Bibeln. De allra flesta av oss har inte möjlighet eller tid till det. Men det är för oss alla i varje situation vi befinner oss i. Om vi är anställda eller tar hand om barn hemma, studerar, pensionärer, hemma av sjukdom eller arbetslöshet. Men vi kan möta varje situation som vi befinner oss i, hur liten och obetydlig den verkar vara. Med attityden att vilja göra det som ärar och behagar Herren. Genom att vi känner och vill följa hans ord. Att vi är ständigt tänker på det, att vi är marinerade i det. Och vi är det genom att vi läser ordet. Att vi studerar ordet och memorerar ordet. Och inte minst att vi hör ordet läggas ut i församlingen. Så när vi ser vilket under Guds ord är. När vi älskar det som han har uppenbarat är. När vi fascineras av det, ständigt tänker på det. Då inspireras och uppmuntras vi till att följa Kristus. Och det här leder mig till min andra punkt som är Guds församling formas av Guds ord. Och jag vill komma tillbaka till de här tre sakerna som den som har sin glädje i ordet och begrundar ordet inte gör. Så glädjen i ordet och begrundandet av ordet, det lämnar oss inte opåverkade utan förändrar oss. Så Guds församling ska helgas och regleras genom Guds ord. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare. Det finns en slags negativ utveckling här som är lite förlorad i den svenska översättningen. Men en slags gradvis ökning av ondska. Det går från att gå enligt de gudlösas råd till att stå på syndares väg och till att slutligen sitta bland föraktare. Jag tänkte uppehålla mig vid det här första en stund. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. För det är lätt att tänka att vi kan följa Bibeln men också följa råd från andra källor. Andra inspirationer eller andra auktoriteter. Men det här är en fråga om Bibelns tillräcklighet. Och våran församlingstrosbekännelse sammanfattar det med att Bibeln utgör den enda och fullkomliga regeln för kristen tro och levnad. Så vi får inte ta bort någonting från Bibeln, från Guds undervisning. Men vi får inte heller lägga till något eftersom den är fullkomlig. Så när det gäller vad vi ska tro och hur vi ska leva det kristna livet, då är Bibeln vår enda guide. Och egentligen så hade jag velat gå till Hebreerbrevet 1 här. För jag tycker att det är en av de texter som tydligast visar varför Bibeln är Guds fulla och slutgiltiga uppenbarelse. Som liksom knyter sonens uppenbarelse till hans verk på korset. Hans frälsande verk. Hur de båda är lika fullständiga. Men jag tror inte vi hinner gå dit. Vi har inte riktigt tid att titta på det, men kanske kan bli en annan gång. Så jag vill istället bli lite praktisk och försöka tala om vad innebär det här för vår gudstjänst specifikt. Så att inte följa de gudlösas råd. Till exempel kan innebära att vi skickar inte ut enkäter till icke-kristna för att höra vad som skulle kunna få dem att komma till kyrkan. För målet med vår gudstjänst, det är inte att anpassa den efter vad vi tror att de som inte tror skulle gilla. Utan målet är ju att tillbe Gud på det sätt som han har uppenbarat i sitt ord att han vill bli tillbedd. Men det är så lätt att det här andra tankesättet kommer in. Liksom, låt oss kombinera det bästa från Bibeln med det bästa från vår kultur och världen runt omkring oss. Vi vill ha den här bästa underhållningen och mest känslosamma atmosfären. Mest motiverande talarna. Men det går inte. Det här bygger på två helt olika filosofier. Vår utgångspunkt är att Gud har uppenbarat i sitt ord hur han vill bli tillbedd. Så i den nytestamentliga gudstjänsten så innebär det till exempel läsning av skriften, predikan av ordet, att höra ordet predikas, att sjunga psalmer, hymner, andliga sånger, dop som vi hade förra veckan och Herrens måltid. Vi är inte fria att göra vad vi känner för, att vad vi tycker verkar vist, att vifta med flaggor, spela videoklipp, ha kreativa danser. Vi såg något här i dinosauriedräkt. ljusshower och sketcher utifrån bibelberättelser. Eller vad är det andra videoklippet vi såg? Jo, någon som åker runt på en flygande stol. Där saker är bara exempel. Men de har en sak gemensamt. Gud har inte bett om att bli tillbedd så. Så låter det för simpelt? Låter det för tråkigt? Jag tycker vi borde fira det här normala. Och glädja oss åt att Gud har gjort det enkelt för oss att komma tillsammans och tillbe honom. Vi behöver inte något mer än vatten, bröd, vin. Och det är så lätt att vi vill ha något mer spektakulärt, något mer extraordinärt. Något bättre. Men Guds församling ska fascineras av Guds ord. Och det är tillräckligt spektakulärt. Och det är därför som Guds ord ska stå i centrum för vår gudstjänst. Genom att vi läser Guds ord, predikar Guds ord, ber Guds ord, sjunger Guds ord och ser Guds ord för våra ögon genom sakramenten, dopet och Herrens måltid. Oj, det är långt här redan. Att inte gå in på syndares väg. Jag kommer vara kortare här framöver. Men jag talade tidigare om hur lagen för oss till Kristus. Genom att visa att vi kan inte nå upp till dess krav. Och för församlingen, för oss som är förenade med Kristus genom tro, så fyller lagen nu också en annan funktion. Och det känns tryggt att gå till vår trosbekännelse här som uttrycker att det är en regel för de troendes liv att efterföljas enligt nya förbundets principer. Så hur vet vi vad det är att gå in på syndares väg? Det är ju genom Herrens undervisning. För det finns ju alltid ett tryck på församlingen att förändra sina läror, sin moral, sina ståndpunkter i olika frågor. Men vi bestämmer inte vad som är rätt och fel. Det har ju blivit uppenbarat för oss i Bibeln. Det är våran auktoritet. Och det här är ofta svårt för de som inte tror att förstå. Men i grund och botten är det ganska enkelt. Om vi verkligen tror att det här Guds ord, att han har talat, att den är ingiven av honom, så är det egentligen inte ett alternativ för oss att ändra budskapet. Det vore ju att ta oss själva som standard, att säga att vi är visare än Gud. Så om det är vad som är populärt för tillfället, vår sexualmoral, vår människosyn eller något annat område som för tillfället är kontroversiellt, det spelar liksom ingen roll. Vi ska ju bli förändrade av ordet, inte förändra det så att det passar oss. Och det är bara så som vi kan undvika att gå in på syndares väg. Och den här glädjen i ordet, det är också ett viktigt vapen i vår dagliga kamp mot synden. För vi är så bra på att bedra oss själva. Jag är det. Att tro att vi kommer hitta glädje i synden. Men genom att begrunda ordet så förstår vi att den glädjen vi får i synden är... Eller till skillnad från glädjen vi får i synden så är glädjen i ordet verklig och varaktig. Medan den som synder ger oss är kortvarig, för med sig skam och i slutändan död. Sen att inte sitta bland föraktare, där har vi också någonting om hur Guds folk är avskilt, separerat från världen. De här öppet onda som smädar Gud och hans folk. Låt oss inte ha någonting med dem att göra. Jag kör på här. Min tredje punkt är Guds församling bär frukt genom Guds ord. Så vad händer med en person som lever på det här sättet? Vad händer med en församling som fungerar på det här sättet? Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. En person som har sin glädje i Guds ord kommer byggas upp och växa som kristen. Han liknas här med det här trädet. Att begrundandet av ordet gör att trädets rötter går allt djupare, närmare vattenbäckarna som är Guds ord. Och vad blir effekten? Frukt i rätt tid, står det. Han växer i kärlek, i goda gärningar, i lydnad mot Guds ord. Och andra människor får nytta av hans frukt, som det kallas. Hans löv vissnar inte. Han blir bevarad. På grund av att rötterna går djupt, på grund av hur trädet är placerat, så behöver det inte påverka så mycket av olika omständigheter på ytan, om ni hänger med här i blandningen mellan metafor och verklighet. Men när svårighet och lidande kommer så kommer en sån persons tro att bli bevarad genom det. Och en församling som består av såna här personer kommer också den att byggas upp. Den bär frukt, den uppehålls, den bevaras, den byggs upp. Den växer till, den blir lyckosam, den utför Guds syften. Så när Guds ord är centralt i församlingen, då kommer vi att bära frukt i hans tid. Vi fortsätter att göra de här sakerna. Vi älskar ordet, vi predikar ordet, formas av ordet. Och Gud ordnar resultatet. Så om vi pratar om att vi som församlingsmedlemmar förvandlas, helgas, växer till i tro. Om det handlar om att fler människor kommer till tro på Kristus. Om det handlar om att få se reformation i Sverige. Det är Gud som ger den här frukten. Det är Gud som låter det ske. Och vi behöver inte metoder, knep och tricks för att människor ska bli frälsta. Vi behöver inte lura och manipulera folk till att acceptera Kristus. Det är bara Gud som kan förändra ett hjärta. Och han gör det genom evangeliet som finns uppenbarat i ordet. Så vi fortsätter predika ordet, älska ordet, formas av ordet. Och vi kommer se resultat i Guds tid. Hur ska vi växa som församling? Det är genom att predika Guds ord? Rent och klart. Hur ska vi nå kulturen runt omkring oss? Det är också det genom Guds ord. Vi applicerar Guds ord på det. Så våra strategier, om man får säga det så, det måste formas av Guds undervisning. Allt han gör lyckas väl, står det. Hur kan man säga det? Hur kan man säga att den här personen, allt han gör lyckas väl? Det låter nästan naivt och orealistiskt. Vi är ju smärtsamt medvetna om att våra liv ser inte riktigt ut som vi önskar. Vi lider på olika sätt. Vi misslyckas i våra relationer. Vi syndar mot varandra. Men det går ändå att säga att allt han gör, det lyckas väl. Dels för att Gud verkar allt samman till det bästa för de som älskar honom och är kallade efter hans beslut. Och så går det att säga på grund av vad som står i första Korinthierbrevet 15:55-58. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Vår möda i Herren är inte förgäves. Det påminner om det vi sa innan. I Guds tid så får vi se resultatet av våra ansträngningar. Vi vet inte när det är. Vi vet inte hur det kommer se ut exakt. Men vi vet att Guds folk, Guds församling byggs upp genom hans ord. Så att säga att er möda är inte förgäves, det är egentligen en motsvarighet till att säga att allt ni gör, det lyckas väl. Det är en annan aspekt av det. Så jag känner hur mina punkter blir kortare och kortare här. Men jag har en sista, och den riktar sig främst till dig som inte tillhör Kristus. För att jag har fokuserat på församlingen idag. Men det vore inte att göra texten rättvisa. Det går inte att predika den här texten utan att också varna dig som lever utan Gud. Så min fjärde punkt heter en väg mot säker undergång. Sådana är inte de gudlösa. Det är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen. Inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg. Men de gudlösas väg leder till fördärvet. Så det är tydligt här att ett liv utan Gud, det är ett liv utan hopp. Och dess destination är säker. Fördärvet. Den här kontrasten mellan rättfärdig och gudlösa, den kommer inte minska, den kommer inte sluta existera. Utan tvärtom kommer den bli allt tydligare och vara för evigt. För den rättfärdiga har vi sagt att allt samverkar till det bästa. Att allt han gör lyckas väl. Men för den gudlösa är det tvärtom. Inget han gör ger någon bestående frukt. För den gudlösa som nu tycks leva ett lyckosamt liv kommer en dag dömas. Det går inte att neka utifrån den här texten. Det står att de gudlösa som agnar som skingras för vinden. Som fröskalen som avskiljs vid tröskning. De har ingen rot, de har ingen frukt. De är på det sättet skal, tomma. Och det står att de ska inte bestå vid domen. Inte syndarna i den rättfärdigas församling. För det kommer en domens dag. En dag då alla människor ska dömas. Och utfallet av den domen är säkert. För vi förtjänar alla döden, fördärvet, plågan. Det finns många religioner där goda gärningar anses kunna väga upp för onda gärningar. Men den sanna religionen, den sanna guden, han är inte sådan. Han är en helig Gud. Han är inte korrupt. Han ser inte mellan fingrarna. Alla hans domar är rättfärdiga. Han straffar all ondska. Det finns inte en enda synd som någonsin har begåtts i världens historia som inte kommer straffas. Antingen straffades Kristus för den på korset, eller så kommer syndaren att straffas för den. Evigt, för evigt. Och den ogudaktige, den som inte är förenad med Kristus, kan vara mitt bland hans folk här på jorden. Det är möjligt att till det yttre leva ett moraliskt liv till synes, men att ha ett oanvänt hjärta. Men en dag så kommer det att bli synligt, att uppdagas. Det står att syndarna kommer inte bestå i de rättfärdigas församling, bland de rättfärdiga. Så se därför till att pröva ditt hjärta så att du är i tron. Jag ska komma till en avslutning här, men för att du ska kunna ha din glädje i Guds undervisning behöver du Kristus. Är du utan Gud? Är du en gudlös person som det beskrivs? Är du på väg mot fördärvet? Guds ord anklagar dig. Och ditt eget samvete gör det också. Du kan inte förändra dig själv. Eller rädda dig själv. För ditt enda hopp är Guds nåd. Du kan inte rädda dig själv. Men i ordet har han gett dig det här löftet. Att om du sätter din tro till Kristus, om du tar emot honom som Herre och frälsare, hoppas endast på honom, då kommer du bli räddad. Så kan Guds undervisning, samma undervisning som nu anklagar dig, om du tycker att jag anklagar dig, så är det Guds undervisning, det är vår text. Men samma undervisning kan bli din glädje. Den ultimata glädjen i Guds ord, det är att veta att vi är försonade med Gud. Att hans löften i hans förbund gäller oss. Och att Herren inte bara känner till din väg, utan han känner den verkligen. Han leder alla dina steg på den. Och det är en sådan människa som verkligen kan kallas salig. Jag stannar där, men jag kan be kort. Tack Herre för ditt ord. Tack för undret som det är. Gör det allt större för våra hjärtan. Lär oss att uppskatta det ännu mer. Förändra oss genom ordet. Låt oss ha en hög syn på ordet. Och låt budskapet i ordet blir till vår frälsning. Amen.